behöver vi mer av pessimismens klarsyn och medlidande? Hur kan vi må bättre av att öppna oss för mörkret? Det här är Filosofiska rummet om pessimismen som tröst och motor. Och här i Filosofiska rummet finns Jenny Björkman som är historiker och skribent och Tobias Dahlqvist som är idéhistoriker och som har forskat och skrivit om just pessimismen. Mycket välkomna.
Tack.
Tack så mycket.
Till er och till lyssnarna såklart. Det brukar ju anses vara bättre att vara optimist, att se saker från den ljusa sidan. Det får oss att må bättre, det gör oss bättre på att hitta lösningar. Men kan det ibland vara tvärtom? Att pessimismen erbjuder ett bättre sätt att ta sig an tillvarons problem med krig, klimathot, livets motgångar. Är det dags att börja tänka mer pessimistiskt? Jenny, du skrev nyligen en personlig essä om pessimismen. Vad säger du, finns det skäl att plocka fram pessimismens idéer idag?
Ja, det tycker jag att det finns. Kanske framför allt just för att man genom pessimisten ser lidandet och får liksom tröst i att man kan erkänna att allt kan vara för jävligt ibland.
Mm. Tobias, vad säger du?
Ja, jag håller helt med. Jag tycker att det finns en poäng i att pessimismen rymmer någon sorts öppning för att vara en motröst mot olika positiva men destruktiva samhällskrafter. Och där tror jag den har ett stort värde.
Skulle du kalla dig pessimist, Tobias?
Jag brukar säga att jag är pessimist generellt, men optimist vad gäller fotboll. Då hejar jag på GIF Sundsvall, så jag behöver lite önsketänkande för att klara mig genom säsongen. Men jag skulle nog säga att jag använder mig av pessimismen för att orientera mig, men att jag kanske inte riktigt identifierar mig, i alla fall inte fullt ut med den pessimistiska positionen ändå.
Jenny?
Jag är ju då inte forskare i de här ämnena, så jag hade liksom inte tänkt i de här banorna, men när jag läste den här boken då, om pessimismen. Som
Mara van der Lucht har också skrivit en bok som heter Mörkret i oss och som är en inspiration till oss i det här programmet. Ja. Och som du skrev en essä utifrån. Då.
Precis. Då tänkte jag att jag nog är vad hon kallar då en optimistisk pessimist. Jag tyckte att det fanns en tröst i att just bara få tänka att allt kan alltid bli värre. Men det låter ju för jäkligt, men jag på så sätt ja. Mm.
Innan vi går in liksom i pessimismens idévärld så behöver vi reda ut lite skillnaden när man pratar om pessimism i vardagstal. Vad är skillnaden här?
Ja, egentligen kan man gå tillbaka till när ordet myntades på 1750-talet. Då beskrev man en pessimist som den som ser saker och ting i svart. Och den där definitionen, den har alltid levt kvar. Den har alltid funnits med som någon sorts en uppfattning om vad pessimism är. Och det är väl ungefär så det används till vardags idag också. Men sen uppkom på 1800-talet, 1860-70-talet, en tanketradition där man försökte visa att existensen som sådan är ett ont. I det sammanhanget är pessimismen tydligt knuten till en uppfattning om livets negativa värde eller omöjligheten att rättfärdiga tillvaron, som Schopenhauer skriver. En lite mer teknisk definition, tydligt knuten till livets värde alltså.
Men det är väl kanske här lite vi kan hitta då nya ingångar till tänkandet idag. Och Tobias, du som då har ägnat dig åt pessimismen just som filosofi, när och var uppkommer det här och hur?
Ja, det första stora namnet, det måste man nog säga, är Arthur Schopenhauer, en tysk filosof som tidigt under 1800-talet formulerade sina grundläggande tankar men som sen slog igenom på 1850-talet. Och han gjorde ett försök att i anslutning till Kant och tidens tyska filosofi formulera en sorts heltäckande verklighetsbeskrivning som bygger på tanken att livet alltid och med nödvändighet är ett lidande. Och han menar att tillvaron ytterst sett är en sorts strävan som aldrig kan uppfyllas. En strävan efter mål som inte existerar. Och det får till följd att livet präglas av ett lidande som är reellt och olika uppfattningar om lycka som är illusoriska. Det gäller för oss som människor, men det gäller i princip för allting som existerar. Själva existensen är negativ. Existensen är ond. Och efter honom var det en ny generation tänkare som, ja, som försökte förena det här med tidens biologiska idéer. Det är framförallt en herre som hette Edward von Hartmann som var en sjukpensionerad militär som satt hemma på kammaren i Berlin och skrev några väldigt omfångsrika böcker där han försöker bevisa att allt som finns till bär på en strävan efter självförintelse. Och vi som människor, vi som kultur måste bejaka den här strävan. Så det blir en sorts optimistisk utvecklingslära i kombination med en pessimistisk värdering av verkligheten.
Hur kan man förklara att Schopenhauer formar sitt system just när han gör det på 1800-talet? För som du beskriver så är 1800-talet egentligen det är en blomstrande tid när Schopenhauer formulerar den här pessimistiska synen om livet som lidande.
Ja, alltså kulturellt är det verkligen en blomstrande tid, särskilt för den tyska kulturen. Det är en period av liksom relativ fred också. Det är inte Napoleonkriget eller något sånt där. Så man kan nog inte se att dystra tider leder till dystertänkande, utan om något kanske det är tvärtom. Att acceptansen för pessimismen är större om man har ett relativt välmående samhälle omkring sig.
Jenny, du som är historiker, vad tänker du om det?
1800-talet var ju samtidigt en ganska, alltså medellivslängden, en sån konkret sak, gick ju ner under 1800-talet. Mm. Och folk hade det ju generellt sett som alltså en proletarisering och mycket av det här övergången till ett industrisamhälle gjorde ju att folk i gemen gick igenom ganska många olika kriser i Sverige. Emigrationen började, det var fattigt och eländigt. Så alltså nu, och då kan man ju tänka sig att det fanns någon slags jobbigheter runt omkring Schopenhauer i alla fall, som kanske inte hade med kulturen att göra. Men du tänkte kanske mer på pessimismen kopplat till olika tider och sådär, eller?
Ja, nej, men hur ser du som historiker på pessimistiskt tänkande? Hänger det ihop med om det är liksom goda tider i samhället historiskt eller alltså, inte?
Jag tror att det är mer komplicerat än så. Alltså nu så lite då som lekman på pessimismen, men utifrån den här Mara von Lucks bok, hon gör ju en sorts lite annat, men liksom skiljer på en värdebaserad pessimism och en tidsinriktad pessimism, hur man ser på framtiden då. Och det där har jag funderat lite på. Jag är ju framförallt 1900-talshistoriker och då tycker jag man kan se att det finns tider där man är ganska pessimistisk värdemässigt men positiv tidsmässigt. Men som 30-talet till exempel, tänker jag att man runt omkring en så mullrade det och var ganska mycket som var negativt. Men tidsmässigt så tyckte jag, när jag tittat på 30-talet, man kunde se en framtidsanda och ett hopp och en tilltro till att samtiden och framtiden gick att förändra. Och jämfört med vår tid idag nu, där man ju ibland pratar om att framtiden är försvunnen, att vi inte har någon framtid, att vi saknar framtid, så då blir det en på sätt och vis ännu dystrare tid. Samtidigt som vi lever i någon slags optimistisk hype ibland.
Vad tänker du, Tobias? Hur ser du liksom kopplingen mellan pessimistiska tankar och det som händer i omvärlden? För du sa att det nästan, man kunde kanske nästan se det som motsatt. Är det dystra tider så kanske man inte har lika stort utrymme för pessimistiskt tänkande.
Mm, jag tror att det...
Fast det motsägs ju lite här då, av Jennys 30-tal.
Ja, det finns ju inte någon nödvändighet i de här sakerna och jag tror att det finns nog en fara i att försöka reducera frågan till liksom en fotbollsmatch mellan ett optimistiskt och ett pessimistiskt lag. Sådär. Strömningarna tenderar att existera parallellt med varandra. Men jag tror att sneglar man på pessimisterna själva och på liksom de pessimistiska kretsarna, så är det ju i och för sig kanske kretsar som med nödvändighet är ett välmående. Filosofer tenderar att vara personer som äter sig mätta och har varma sovrummet krypa ner i på kvällen. Perspektivet kanske blir lite förfelat om man tittar för snävt på pessimisterna själva. Men jag skulle nog säga att det finns en sorts ett generellt mönster att goda tider snarare är någonting som frambringar dysterheten, tvärtom.
Det här är Filosofiska rummet om pessimismen som tröst och motor med Jenny Björkman som är historiker och skribent och Tobias Dahlqvist som är idéhistoriker. Inspirationen till det här programmet kommer från en ny bok som slår ett slag för pessimismens idéer. Boken Mörkret i oss av filosofen Mara van der Lugt som är verksam i Skottland. En röd tråd är frågan hur man bäst ger tröst och hopp när människor lider och hur filosofer har diskuterat detta. I den pessimistiska idévärlden hittar hon en källa till medkänsla, skuldbefrielse och acceptans. En tröst i en tid när vi ska jobba på oss själva och vår framgång. Jenny, du skrev då nyligen en essä i Svenska Dagbladet om Mara van der Lugts bok utifrån din egen erfarenhet av att ha levt med en person som inte ville leva längre. Mm. Och fann ett slags tröst i pessimismens syn på lidande. Mm. Hur då? Vad är det för syn?
Men den trösten har både med att göra med hur min man då såg på livet. För hon har väl lite en annan definition av pessimism än Tobias har och sträcker bak sig lite i tiden. För de filosofer hon pratar om är ju mellan alltså 1600-talets slut och 1700-talet. Och hur de diskuterar självmord faktiskt och om livet är värt att leva. Och att det kanske inte är det och att det finns rationella skäl och goda skäl för att komma fram till den slutsatsen. Och att ha levt med någon som då uppenbarligen inte fann livet värt att leva längre, så fann jag tröst i den accepterande tanken. Men också i det att de här filosoferna, hon tar ju särskilt rygg på en som heter Bale, som jag inte kan årtalen han levde mellan.
1600-talsfilosof.
Ja, han skrev i slutet på 1600-talet, och tror jag att han också fick något utgivet i början på 1700-talet. Men som utgick väldigt mycket från att om en människa inte fann livet värt att leva, så måste man dra slutsatsen att det inte fanns någon liksom meningsfullhet med livet. Och därmed måste man mer fokusera på tröst till alla människor och hitta att ge tröst.
Vad var det för tankar du hade under den här perioden eller efteråt också kring lidandet? Fanns det något problem som du cirklade kring här?
Ja, att leva med någon som mår så dåligt är ju jobbigt. Jag får nog säga att jag i sanningens namn ibland har försökt att vara en optimist då. Och liksom inte det, men en som mår väldigt dåligt kan man inte säga till. Men skärp dig eller kom igen nu, motionera lite mer eller se det från den ljusa sidan eller alla de här liksom glada tillropen, då hjälper ju inte det. Ibland hjälper det ju bara att acceptera att det gör förbaskat ont, och även sen min man då hade dött, så ibland hjälper det bara att gå ut i skogen och skrika. Mm. Det är ingenting annat som hjälper, och då tycker jag att de här, när jag läste Mara van der Lugts bok, så tyckte jag att det fanns en sån trösterik tanke i de 1700-talsfilosoferna då, de lite äldre filosoferna. Hon kom ju in på Schopenhauer, men inte så mycket.
Hur man ska se på lidandet i livet diskuterades ju då bland annat under den här perioden som Mara van der Lugt tar upp. Men har ju också en längre historia, Tobias. Vad är kärnan i diskussionen kring lidandet? Vad är det man har diskuterat genom historien?
Det man har diskuterat genom historien, man kanske kan säga att det är huruvida det faktum att människor lider har någon sorts moraliskt värde. Huruvida lidandet säger någonting meningsfullt om tillvarons själva värde. Hos de pessimistiska filosoferna är det genomgående svaret att tillvarons värde är negativt. Livet är ett lidande och därför vore det bättre. Det uttrycks nästan alltid konjunktiv där. Det vore bättre att inte finnas till. Det optimistiska svaret, det är sällan speciellt explicit, men det bygger ju då på tanken att tillvaron i sig är någonting gott. Att det finns saker som upphäver eller uppväger det där lidandet.
Jag tänker att de här alltså 1600- och 1700-talsfilosoferna då, som hon går igenom, där uppfattar jag att frågan blir om en enda människa mår dåligt, så är det ett tecken på att det inte funkar. Att de flyttar frågan från synd gentemot Gud till ont som någonting som gör fysiskt ont i människan och därmed till lidande fysiskt eller psykiskt och börjar inkludera djur och så här. Och om djur lider, och det borde de göra när man tittar ut i ladugårdarna även på 1600- och 1700-talet, så är det någonting som det finns en sorts ifrågasättande av Gud faktiskt, av skapelsen. Hur kan det här vara? Hur kan Gud vara rättvis som har gjort så här? Men i det finns också, tycker jag, någon slags tröst. Eftersom att för att man erkänner lidandet och det gör ont. Och då uppfattar jag att de som klassades som optimister på den här tiden, Leibniz är väl en som framförallt nämns, men även King kanske, så skulle jag väl säga att då blir deras svar på det, ja men då är det ditt eget fel. Du har begått en synd, eller du kan tänka runt det, eller du kan själv hantera din egen smärta genom att tänka positivt, skulle de väl inte säga på den här tiden. Men du kan själv hantera det genom att tänka dig runt det. Allt är ditt förnuft som du kan då tänka dig runt det. Då läggs ju ansvaret för lidandet på den lidande själv. Och det är väl lite där som pessimisterna har ett svar. Ja, men det gör ont. Det är inte, du kan inte göra så mycket åt det, men vi ser att det gör ont. Stackars dig.
Håller du med om det, att pessimismen liksom flyttar ansvaret från den enskilde till, ja, till vad då?
Till världen kanske man kan säga.
Jag tyckte också att det var intressant att det blir som en tidig sekularisering, eller vad man kan säga, som kanske kommer ännu starkare sen med upplysningen i det att hon, i det här liksom teodicéproblemet, men man flyttar det liksom
då måste du säga,
ja, det ondas problem, och om Gud
kan det finnas ont,
om Gud världen är god, varför ser det ut så här? Och sen de backar ju lite, för de lever väl en tid när man inte riktigt kan det, eftersom att det är en så religiös tid, men de öppnar ändå upp för att det kanske är meningslöst, och nu kan ju för en del människor det vara hotfullt, men jag tycker att det kan finnas en tröst också i det, att det inte finns ett system, utan att det finns en sorts oklarhet. Det kan också vara trösterikt i någon mening. Att det inte är ett system. Det är ingen som är ansvarig. Inte du. Inte någon gud. Det är bara som det är. Och därför så ska man försöka fånga lyckan när man kan den på något sätt. Mm. Eller vad är det som är... Hon pekar ju också på det apropå vår egen tid. Att det här kan leda till en aktivism, eller att man blir inte liksom nihilistisk och lägger sig ner och vill dö, utan att det kan också liksom leda till att man tar tag i saker, gör saker, blir aktiv.
Pessimismen kan ju mycket väl landa i någon sorts, det Nietzsche betecknar som en aktiv nihilism också, att man accepterar att tillvaron är meningslös, men istället för att lägga sig ner och dö så bygger man upp en tillvaro utifrån någonting annat än ett liksom stort övergripande narrativ. Det är inte en meningsfullhet man behöver, utan det är mindre redskap för att bygga upp ett liv utan mening snarare.
Men det är ju en ganska mörk syn ändå på tillvaron som pessimismen har här, med att livet är mest lidande. Det hade varit bättre att inte födas. Icke-existensen är bättre än existensen. Så vad har liksom pessimismen för syn då på självmord?
Det finns en ganska bred spännvidd där. Det finns sådana som tycker att självmordet är en helt legitim lösning på ens individuella problem med lidandet. En av de roligaste och mest läsvärda 1800-talspessimisterna, en herre som kallade sig för Philip Mainländer, valde den vägen. Han publicerade ett stort verk där han beskrev hur tillvaron bygger på en vilja till döden, och begick sen självmord när han hade fullbordat sin plikt gentemot mänskligheten, tror jag han tänkte sig. Sen finns det gott om andra pessimister som ganska starkt fördömer självmordet. För Schopenhauer är självmordet ett uttryck för en missriktad optimism, till exempel. Han tänker sig att den som begår självmord är missnöjd med hur just det egna livet har kommit att gestalta sig. Inte med livet som sådant. Och lösningen på pessimismens problem är snarare att genom en sorts intuitiv insikt i pessimismens sanningar komma fram till ett tillstånd av passivitet som ligger bortom lidande och lycka egentligen. Sen har man andra tänkare som Emil Cioran, för att ta ett 1900-tals exempel, som menar att tanken på självmordet är någonting som gör livet lättare att uthärda. Genom att liksom leka med idén att man ska ta livet av sig så förlorar självmordstanken sin kraft över oss. Och då blir det egentligen en stegring av någon sorts stoisk eller antik livsvisdom som ligger i det där. Genom att tänka på döden så upphör döden att vara ett problem för oss. Och det stegras liksom i den här pessimistiska tanketraditionen.
De här tidigare filosoferna, de laborerar ju också väldigt mycket med självmordet. Men jag uppfattar ju att det dels är för, alltså, apropå det just det sista du sa nu, att ha rätten att ta sitt liv är ju också en sorts början på att faktiskt äga sitt eget liv. Mm. Och att det är mycket så som de utgår ifrån då. Men det andra som jag uppfattar är att de pratar ju ofta om att existensen kan vara bättre än icke-existensen, eftersom att det är det. Så det är ju inte så att det alltid är så. Men eftersom det är det så för någon, så måste det vara så. Då måste det vara, liksom, vara den lägsta nivån. Det är en slags logisk slutsats. Men sen uppfattar jag att de i någon mening, eftersom den här Bale då, han hävdar ju till och med att om man finner att sin egen tillvaro inte är till fyllest, eller att man har ett jobbigt liv och man inte tar sitt liv, då är det till och med ett tecken på dålig smak. Det är ju väldigt grovt. Och jag uppfattar det när man läser de här citaten och även andra i hans samtid som argumenterar för, Hume argumenterar också för vikten av att man bör ta sitt liv om man kan, och att fler inte gör det har mer med rädslan för döden och det okända att göra. Men det uppfattar jag ganska mycket utifrån det förhållandet att självmord under den här tiden var så otroligt stigmatiserat och så skambelagt. Och en del av de här diskussionerna måste väl uppfattas också i förhållande till hur man såg på att ta sitt liv vid den här tiden.
Så vad menar du då? Att det mer handlar om att lyfta bort stigmat än att så att säga bejaka...
Jag tror att det är både och. Jag tror att de delvis var den här rätten att äga sitt liv. Och i det att äga sitt liv så har man också rätten att ta sitt liv. Men att det vore dålig smak att inte ta sitt liv om man har ett förjäkligt liv. Att de argumenterar så mycket för rätten att ta sitt liv, det tror jag delvis ska ses i förhållande till den otroliga skam som det innebar då, i synnerhet för de anhöriga som levde kvar. Och det tar en del av dem upp. Men sen skulle jag väl då också tyvärr säga att det finns ju någonting lite trösterikt i det, att tänka att det kan vara rationellt att ta sitt liv. Det kan finnas en tanke om att det inte, eftersom min make gjorde det då, så i någon mening så kan det vara fint att tänka på att han hade tänkt över alternativen. Och det vet jag ju att han hade gjort. Han hade ju levt med de där tankarna väldigt länge. Sen är jag också helt på det klara med att han led av en djup depression och att han inte tänkte logiskt och att det hade varit mycket, mycket, mycket bättre om han såklart inte hade gjort det. Men att se att hans beslut också hade en rationalitet tycker jag är skönt.
När vi pratade om det tidigare så att du också tyckte att det var en provocerande tanke.
Det är det också. Jag läste någon diskussion om det där de pratade om att men det kanske är helt enkelt bättre ibland att ta sitt liv. Och då höll jag på att bli tokig nästan. Det var sjukt provocerande att tänka på det, eftersom att det är också en tröst att tänka att han skulle aldrig gjort det här om han varit vid sina sinnesfulla bruk. Det är ju lite starkt att säga, men att han inte, det var ju liksom depressionen som grumlade hans tanke och som fick honom att ha så svårt att se mening i något. Allting var liksom meningslöst och han var ett stort problem för alla, för sig själv och framförallt för oss. Det är lite dubbelt såklart. Det är väl också skönt att saker kan vara dubbla, och både och. Men det är både provocerande och trösterikt.
om livet nu mest är lidande och det hade varit bättre att inte existera, hur ska man då leva enligt pessimisterna? Hur ska man kunna leva?
Det finns en fin formulering hos Eduard von Hartmann, den stora efter Schopenhauerska pessimistiska tänkaren, som skriver att liksom människorna lever som om döden inte funnes, endast för att de är övertygade om att varje bemödande att undfly den är gagnlöst, så kommer människorna också praktiskt att leva som om det inte funnes något lidande, så snart pessimismen bara i dem väckt övertygelsen att lidandet, bortsett från formen av dess uppenbarelse, är lika ofrånkomligt som döden. Alltså, om vi accepterar att tillvaron är lidande, då kan vi på ett helt annat sätt tänka bort lidandet än om vi går runt och förväntar oss att saker och ting ska utfalla till det bästa i alla lägen. Om vi tror att saker och ting kommer att gå bra, eller ännu värre, om vi går runt och tänker att vi förtjänar att saker och ting ska gå bra, då kommer vi att stöta på en massa besvikelser. Då kommer vi att bli bittra, exakt. Medan om vi däremot skruvar ner anspråken lite och förväntar oss att motgångar ska ske, att livet är jobbigt, då kanske det uppkommer luckor i alla fall när det inte är det.
Ja, men vad händer liksom med synen på glädje och kärlek och
hopp? Jag tycker att det just är detta som kanske är pessimismens styrka då. För det är ju med att man skruvar ner förväntningarna som du säger, men så finns det också en slags fokus på att just ta vara på de små glädjeämnena. Se lyckan där den finns, om den är sekundkort eller till och med mikrosekundkort, men så kan man liksom glädjas åt den. Man ska vara i det och ta åt sig av det. Det kommer bli värre, det är för jävligt. Men det finns små stunder av lycka och då ska man bara...
Tobias, du berättade för mig innan att du har fått brev från människor som har blivit hjälpta när de har läst dina böcker om pessimismen. Vad är det som har hjälpt dem?
Jag ska inte ta åt mig äran, det är nog mer de pessimistiska idéerna än min beskrivning av dem. Men det är ett antal personer som råkat ut för väldigt svåra händelser. Självmord i familjen eller svåra sjukdomsdiagnoser eller så. Som funnit någon sorts tröst i att tänka kring livet och världen genom ett pessimistiskt raster.
Men jag tror det är för att det sänker kraven. Mm. Det sänker kraven på en som människa att hela tiden gå runt och tvingas att lyckas. Och kanske särskilt i vår tid där det finns så mycket krav på att man ska vara lyckad, att man ska vara perfekt. Det är på så många plan man ska vara det. Och då blir det här ett sätt att sänka kraven och att försöka bara glädjas när man kan glädjas, men sen bara stå ut, och så är livet och så är det för alla, och det är härligt att vara i det som är bra, men mycket inte det, och då får man bara vara där.
Då får man bara ta ett djupt andetag och vänta på de där ögonblicken.
Precis.
Men så för att sammanfatta då, hoppet i pessimismen, det handlar om att man tar vara på dem, på tillvarons glädjeämnen så att säga, när de dyker upp.
Eller? Pessimisterna tenderar att vara systembyggare, men egentligen är det väl mer som någon sorts levnadskonst eller levnadsvisdom som jag tror att pessimismen har sitt värde. Det är inte så mycket systemet utan de insikter som systemet bygger på och hur man kan omsätta dem i någon sorts levnadspraktik.
Mm. Så över då till pessimismen som tröst och motor idag. Det här är Filosofiska rummet med Jenny Björkman, historiker och skribent, och Tobias Dahlqvist som är idéhistoriker. Även om optimismen föredras idag så har även pessimismen sina apostlar. Som den franske författaren Michel Houellebecq som hittade en själsfrände i Schopenhauer. Lyssna här på Houellebecq. Varje samhälle har sina svagheter, sina ömma punkter. Sätt fingret mot såret och tryck hårt. Träng in i ämnen som ingen vill höra talas om. Insistera på sjukdomen, dödskampen, det fula. Om ni är avskyvärda kommer ni vara sanna. Var finns pessimismen idag? Är pessimismen rumsren? Ja, vad säger ni? Får man vara pessimist, Jenny?
Nu har jag ju redan sagt att alltså, vi lever ju i en tid som ganska mycket hyllar optimismen och att man ska, så på så sätt så nej. Samtidigt så uppfattar jag väl att det finns de här luckorna, som Welbeck till exempel, men också att jag skulle säga att ju mer man börjar prata om att vi lever i en tid utan framtid och utan utopier, så finns det ju också någonting i det som kan främja pessimismen då, eller som gör det möjligt att vara pessimism. Det skulle jag väl säga, även om vi lever i en liksom grundläggande glad tid. Ja, eller så är liksom en sorts pressande på att man ska vara glad.
Så borde vi ha mer av pessimistiskt tänkande då? Vad skulle det kunna bidra med i sådana fall?
Jag tycker det var intressant också att många av de här pessimisterna på något sätt var aktivister i någon mening. Att pessimismen inte behövde leda till att man slutade handla, utan att i vissa fall så ledde det till handlande. Och det kanske vi behöver också i vår tid.
Det är en en av huvudinvändningarna mot pessimismen, att den passiviserar, att den inte leder till handling. Vad säger du om den kritiken, Tobias?
Det finns ju ganska gott om motexempel mot det där. Alltså, ta en sån sak som 1970-talets miljötänkande är någonting som uppkom i kretsar där uttalat pessimistiska filosofier frodades och till och med formulerades. Jag tänker mig att det är ett område där pessimismen verkligen kan bidra med någonting idag. Någon sorts, alltså det ligger en sorts skepticism i pessimismen som får oss att genomskåda i bästa fall samhällslögner av allehanda slag som tonar ner tilltron till löften från företag och politiker som menar sig sitta på lösningen på klimatkrisen eller vad det nu kan vara. Jag tänker mig att det finns en öppning i pessimismen för ett slags radikalt miljötänkande som vår tid nog knappast kan få för mycket av.
Men hur ska man liksom bli motiverad att handla om man har ett pessimistiskt synsätt?
Ja, hur ska man bli motiverad att handla?
Jag tror att frågan är felställd. För hur ska man bli motiverad att handla om man har ett optimistiskt synsätt? Då löser ju sig allting.
Ja, men om man tror att liksom, om man ser att tillvaron är mest lidande, varför ska man då handla?
Ja, ett svar är ju att man vill åtgärda lidandet. Att man vill hjälpa den som lider svårare än vad man själv gör. Den typen av öppningar ligger ju naturligtvis i medlidandet och i vad den här pessimistiska blicken kanske kan få en att se.
Ja, också i det att man är så kritisk eller pessimistisk till sin samtid eller till sitt liv, att man ser problemen. Och i det att man ser problemen så kan man också på något vis hantera problemen. I motsats till då filosofer som är mer optimistiska, som kanske också då kan bli en betoning på att saker och ting löser sig. Man kan sitta där man sitter så blir det löst ändå, eller det är andras sak att göra det. Så kan ju pessimismen leda till att man ser problem och uppmärksammar dem. Och det är ju ändå början på att göra någonting. Mm.
Är pessimismen bättre på det än optimismen?
Ja, men det tror jag nog att man kan. Det skulle jag absolut säga. Vi har,
för man behöver ju inte vara en blind optimist, så att säga.
Men nej, det behöver man inte vara. Men vi har en tydlig tendens att hoppas väldigt mycket på den tekniska utvecklingen och på samhällsförändringen och på att problem som vi ser omkring oss kommer att kunna lösas i en framtid på ett lite oklart sätt. Och pessimismen öppnar mer för någon sorts kritisk blick på de där anspråken, och därigenom kan man nog kanske rikta uppmärksamheten mot vad som faktiskt behöver göras snarare än mot de där drömmarna om att någon annan kommer att lösa.
Och kanske inte vad som behöver göras och ha en öppenhet kring det här kanske det är, att man är man kanske inte bygger ett system eller en utopi i framtiden, utan man har en pessimistisk blick på omvärlden och kanske börjar jobba mot något, men inte, man är väl medveten om att det kan gå åt helvete.
Mm.
Var finns pessimismen idag? Tobias, du nämnde miljörörelsen. Vad ser ni för pessimister?
Pessimismen har ju länge varit någonting som frodats inom sånt som litteraturen och konsten. Allt sedan 1800-talet har det funnits gott om pessimistiska romangestalter som vid sidan av de historier som romanerna bygger kring också kommenterar samhällsskeenden och sånt där med ett pessimistiskt tonfall.
Du har ju lovat oss en pessimistisk kanon här.
Ja.
Vad är det för någonting?
Jag kanske lovade lite mer än vad jag kan hålla, men jag tycker det är tydligt att det finns ett ganska stort antal författare hos vilka ett pessimistiskt tänkande är en viktig beståndsdel. Houellebecq är väl en av dem jag hade tänkt nämna som ett exempel på den här pessimistiska kanonen, men en författare som jag själv är mycket förtjust i som kanske tar det där ett steg längre är ju Thomas Bernhard, den österrikiske misantropen som i roman efter roman och pjäs efter pjäs skildrar Schopenhauer-läsare. Och
de är lite romantiska också.
De är lite romantiska, definitivt.
Det är kanske också pessimismen.
Ja, nej, men om man betraktar pessimismen som en tanketradition som börjar hos Schopenhauer, så är det ju tydligt att det finns ett romantiskt idégods med i bakgrunden där. Och det kommer väl verkligen till uttryck när den uttrycks i skönlitterära verk. Sådär.
Det finns ju de som säger att vi går liksom mot en mer romantisk tid nu. Alltså att vi lämnar någon slags mer upplysningsera och går in mot något mer romantiskt. Och kommer ju passa bra de här. Lite mer pessimism, lite mer mörker, lite mer månsken.
Mörker och månsken, det är bra.
Vad ger den här pessimismens beskrivning då i litteraturen?
Ja, men jag tror om man tittar på just skönligt, alltså det kulturella uttrycken, där tror jag att det är det inte att man behöver det där mörkret där, liksom att det är någonting som slår an. Det finns väl, och det är väl mycket i både liksom också i musik där det, och låtar och sådär som man som ungdom lyssnar på, så vill man höra lite mörker. Var lite depprockare heter det när jag var ung.
Vad är det som gör Houellebecq till pessimist då? Vad är det som skulle du säga, Tobias?
Jag skulle säga att hans människosyn är väldigt pessimistisk, och inte bara i den här allmänna meningen att det är någonting dystert och svartsynt som kommer till uttryck hos honom, utan också föreställningen att sexualiteten är den kraft som starkast präglar människan och som ser till att vi försätts i situationer där lidandet mångfaldigas och bevaras. Det är en väldigt Schopenhauersk tanke det där, att vi som människor djupa sett är ett sexuellt väsen och att det är en kraft som mest är ond, men som kanske i bästa fall kan sublimeras och inriktas mot någon form av estetiskt mål istället.
Mm. Om vi nu tänker oss att vi kanske går mot en tid där romantiken eller pessimismen, ja, om vi går mot en tid där pessimismen kanske får större utrymme, så tänkte jag allra sist här plocka upp Schopenhauers förslag till en ny hälsning. Schopenhauer föreslog att vi skulle hälsa på varandra som min kamrat i lidandet, compagnon de misère, istället för det här fru eller bror eller vad det är. Jenny, är det bra? Är du inför det?
Ja, hur skulle det gå till om man ska istället säga så här, hej du lidande människa, eller vad menar han?
Man kanske kan korta, hej lidande.
Alltså, hej, är det bra? Istället så, det är dåligt.
Jag ser att du lider.
Ja, jag ser att du lider.
Istället för hej säger man aj.
Aj, aj.
Man ska ju minnas också att Schopenhauer var en grälsjuk gubbe som verkligen inte kunde leva upp till de här föreställningarna om medlidande och passivitet som han drömde om.
Och vad säger det?
Ja.
Det är också trösterigt, tycker jag.
Det är också
man säger en sak men gör en annan. Mm. Så är vi alla.
Så är vi alla.
Okej. Nu undrar jag vad ni har läst, tittat eller lyssnat på och som har gett er nya tankar. Jenny.
Det är ju den gammal tv-serie faktiskt som jag tänker på, apropå just det vi pratat om, som heter Leftovers, som är Damon Lindelöf och Tom Perrotta har gjort den, och Tom Perrotta har också skrivit en roman som den bygger på. Och den handlar om att plötsligt så försvinner ett visst antal av jordens befolkning, ett visst antal procent, 3% kanske eller 10% spårlöst. De går upp i rök. Och så handlar det om de som är kvar och hur de hanterar lidandet. Och att inte förstå vad som har hänt. Kan Gud finnas om det här händer? Kan vetenskap finnas om det här händer? Och kan man leva om det här händer? Kan man fortsätta leva om plötsligt någon bara har försvunnit ut i tomma intet?
TV-serien Leftovers. Och du då, Tobias?
Jag insåg för en tid sedan att jag är väldigt dålig på att läsa om de böcker som jag i efterhand känner har präglat mig. Och jag har försökt bli mycket bättre på det där och arbetat mig igenom böcker som för 5, 10, 15 år sedan betydde mycket för mig igen. Och just nu håller jag på med Stendhals 1800-tals roman Rött och svart. Och jag måste säga att den är minst lika bra som jag mindes den som. Jag skulle nog gå så långt som att säga att det är den bästa roman som har skrivits. Men det kanske kommer att, jag kanske kommer att omvärdera det omdömet när jag kommer in på nästa punkt på den här listan som jag har. Men det är en romantisk och på samma gång realistisk roman om en ung man i det tidiga 1800-talets Frankrike som fötts lite för sent för att kunna vara krigshjälte i Napoleons armé och som får hålla till godo med en sorts karriär i kyrkan och i den franska adeln där han på olika vägar introduceras och klättrar i rang. Och den präglas av en väldigt stark ironisk motröst till allting som händer i romanen på ett sätt som är absolut fantastiskt och som jag tror i slutändan gestaltar en pessimistisk persons agenda i en värld där optimismen är en plikt.
Tack för detta. Det var allt från Filosofiska rummet om pessimismen som tröst och motor, och ni har hört följande kamrater i lidandet: Jenny Björkman, docent i historia, och Tobias Dahlqvist som är docent i idéhistoria och som undervisar vid lärarutbildningen på Stockholms universitet. Vi har ju berört frågan om självmord i det här programmet. Om du som lyssnar mår dåligt och behöver hjälp, eller om du känner någon som mår dåligt och behöver hjälp, då hittar du kontaktvägar till organisationer som kan hjälpa på sverigesradio.se. Sök på Filosofiska rummet och klicka dig in till det här avsnittet. Producent var Marie Liljedahl, Anton Ålberg gjorde research och jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Nästa vecka är vi tillbaka med filosofi om snö och kyla. Vi hörs då!